Lyckliga.
Trevlig onsdagskväll. Vi fortsätter med programmet Lite klokare. Och idag pratar vi om att flytta hemifrån, alltså från sitt föräldrahem till sitt första egna hem. Där man tar ansvar för allt från elavtal och att betala hyra till att man städar, tar hand om klädtvätt och matuppköp och allt möjligt annat. Jag heter Camilla Andelin och vi ska alla bli lite klokare med två som är lite klokare kring det här ämnet. Jag säger välkommen till Katarina Jägerskjöld och till Viktor Östman.
Tack.
Yes, tack så mycket.
Viktor, du har flyttat för flera år sedan från ditt barndomshem. När var det som du flyttade?
Ja, vad blir det nu? Det är väl 2021 så flyttade jag till Helsingfors. Då på slutet av sommaren.
Mm. Och jag hör att du är hemma från Österbotten, hör jag på ditt prat.
Det brukar de säga när de hör mig, jo. Det är jag.
Varifrån kommer du?
Jag är från Vörå, eller Maxmo rättare sagt, ska vi kanske on the record säga här.
Ja, ja. Från de där kajtrakterna.
Det är just därifrån som jag är hemma ifrån, jo.
Ja, ja. Det var studierna som förde dig till Helsingfors, var det inte så?
Mm, absolut.
Mm. Men hur var det lätt att hitta lägenhet?
I mitt fall så råkade det vara så att jag hade en av mina bästa kompisar som studerade redan här på Arkada, så att han ville flytta tillsammans. Så i praktiken sökte han och jag då lägenhet tillsammans. Och för min del var det ganska lätt eftersom vi sökte till kompisbostad.
Ja, ja.
Och de brukar tendera ha kortare köer.
Ja, ja. Alla vill ha enrummare och bo för sig själv.
Det är trenden nu för tiden, jo.
Ja, ja. Okej. Okay. Minns du flyttdagen?
Ja, nu kommer jag ihåg flyttdagen. Det var innan, två veckor innan tror jag skulle börja på universitetet. Så jag var mitt, jag sommararbetade ännu. Men vi tog en paketbild som vi hade hyrt. Min pappa och min mamma var hjälpte mig och så. Åkte vi via IKEA, köpte några grejer och sedan flyttade in då.
Ja, var det spännande, vemodigt? Hur var det?
Kanske lite både och spännande på det sättet att jag kommer ihåg då jag sedan kom hit ordentligt ner då jag skulle börja studera. Så den första dagen så vågade jag ju knappt gå utanför lägenheten.
Ja, varför det?
Nå, men det vet jag, lite spänning antar jag. Att på något sätt, ny stad, ny miljö. Vad ska jag göra där ute? Helst ska jag bara gå runt och kolla på folk. Lite sådär blandat. Som tur sen så kom en kompis hem från sitt eget egna studier och så får vi ut lite en sväng. Så lättar nog det ganska snabbt kan vi säga.
Ja, ja. Vad roligt. Det där låter ju som en bra flytt. Mamma och pappa var med och hjälpa och så. Katarina, du jobbar på Martaförbundet. Det här flytta hem-projektet som jag nämnde, är det fortfarande igång eller är det, hur är det?
Projektet avslutades officiellt här nu vid årsskiftet, men materialet finns kvar och informationen och hemsidorna och sådär. Så i högsta grad förstås aktuellt på det sättet, men projekttiden har tagit slut.
Ja, ja. No, men får ni dit i Martaförbundet, du är ekonomirådgivare där, får ni frågor utav unga människor om just som, allt som möjligt som handlar om flytt eller hur är det?
Nu kommer det in av dem också. Nu finns det mycket som handlar om vardag som är kopplat till flytt som vi brukar kunna hjälpa till med. Och kanske oftare får vi frågor från hela lärare kanske till skolklasser och sådär. Vi besöker mycket skolor och pratar med andra, vad heter det, stadietstuderande främst kanske om de här temorna. Så då möter vi hela klasser och unga på det sättet i större grupp.
Ja, ja. Men berätta kort om det här projektet Flytta hem. Vad gick det ut på?
No, det handlar egentligen om att vi ville, eller vi valde att sammanställa ett material om att vad behöver du veta när du ska flytta hemifrån? Det är allt både före en flytt och under en flytt och efter en flytt. Och det var jätteroligt att jobba med det här för man fick ju faktiskt fundera att vad var det man själv skulle behöva veta den dagen man flyttar hemifrån. Så valde vi då att kalla det flytta hem. För det ska ju inte vara så att flytta hemifrån. Inte flyttar man ju från någonting utan vi flyttar ju till någonting. Vi flyttar ju hem till vårt första egna hem.
Mm.
Och då har jag helt enkelt sammanställt material kring det här. Man hittar allting på flytta.fi. Där finns det mesta sammanställt.
Ja, ja. Jag var inne och tittade på era webbsidor här och kring det här projektet. Jag tycker att de är strålande, de där webbsidorna. Och sen har du med dig också ett sånt här litet häfte, Flytta hem, där ni har samlat allt. Checklistor och och det ena och det andra?
Där finns allt. Där finns både helt praktiska övningar man kan göra, och det här finns också att printa ut, skriva ut på hemsidorna om man inte har tillgång till häfte. Och häfte brukar vi ha med oss om, just om vi besöker grupper som vi föreläser till. Så då brukar det här vara som en sådan liten extra grej man får med sig när man träffar oss.
Just det. Och jag förstod på dig, Viktor, att du också hade fått ett sådant här häfte av Katarina här medan ni väntar på mig.
Jo, jag fick här tidigare online.
Ja. Så, och det skulle du checka igenom och
kolla?
Jag
ska kolla igenom så att vad jag nu själv har gjort stämmer överens med vad som står där. Det verkar lovande.
Ja. Det är bra att det finns sådant här material. För jag tror att många unga kanske är lite oförberedda när man sen sticker iväg. Eller vad kände du dig sådär att, var det så här mycket man borde veta?
Ja, både ja och nej. Alltså, hur ska jag nu säga riktigt? Det där grundbehoven, så de fanns ju då där. Att vi visste ju nog vad vi skulle köpa till lägenheten och sånt. Att jag skulle teckna under avtalen, det gjorde vi tidigare. Och sen det här med hemförsäkringen och sånt. Mm. Men det är ju mycket sånt som man senare, kanske för att få gjort det till ett ordentligt hem, som man måste ta till sig då. Kanske ordentligare möbler och sen tillräckligt med saker till köket och sånt som man kanske inte allting hade på förhand.
Nej. Och man ser ju sen an efter vad man behöver också. Man behöver ju inte köpa allt på en gång. Vi ska alltså idag prata om flyttande, om förberedelser inför flytten, om ekonomi och budgetering och om att ta hand om ett hushåll. Allt från matlagning och klädvård och om att kanske känna sig lite ensam i början när man har flyttat till en ny stad. Om man flyttar till en enrummare utan kompis. Men förberedelser inför flytten, vilka är de viktigaste praktiska sakerna som man borde tänka på redan några månader innan man flyttar hemifrån, Katarina?
Jag skulle säga att om man vet att man på hösten kanske har tänkt börja studera i och flytta hemifrån, så då skulle jag börja redan nu kolla på att hur ser bostadsmarknaden ut på den orten. Vad kostar det? Hyresbostäder, finns det mycket tillgängligt? Alltid finns det säkert någon om du i paniken behöver hyra, men det kan vara bra att du skapar dig en egen uppfattning om marknadsläge och fundera lite, hur vill du bo? Vad är viktigt för mig? Är det viktigt läge eller är storleken på bostaden viktig eller måste den absolut ha till exempel bastu eller något sånt? Så lite fundera på sina prioriteringar och skanna avläge. Och just att du, Viktor, nämnde här att han bodde i studentbostad. Att finns det på orten studentföreningar som har lönade sig att kolla via de här allmänna webbsidorna, forumen. Lite sådär börja. Mm. Och sen det nästa är kanske att börja lite fundera på det här, men vad behöver jag i mitt hem? För det kan nog bli ganska dyrt om du helgen innan flyttar bara, men jag behöver ju det här och det här och det här. Så där finns en bra lista på flytta.fi. Gå lite igenom att vad är det du redan har, vad är det du kan få, vad behöver du köpa? Kanske farmor har 5 osthyvlar och kan donera en till dig redan nu. Och fråga nu där hemma, är det okej att jag tar med mig sängen? För att det kanske inte är okej att traska iväg med dem om man inte har kollat med föräldrarna först. Så att lite sådär börja skanna av, så blir det inte så dyrt kanske heller sen i stunden när man flyttar.
Men så här studiebostad versus fria marknaden, vad skulle ni säga? Borde man satsa på att riktigt ta en studiebostad, en regelrätt studiebostad, eller hyra privat av någon?
Ja, det där beror kanske lite på vad man vill helt enkelt. Jag tänker från mitt eget perspektiv, jag kommer från ett annat ställe norrut. Och att ha bott i en studentbostad har gett mig väldigt mycket nya sociala kontakter.
Ja,
som jag
förstås
kanske annars inte skulle ha fått. Till exempel just att jag börjar hänga väldigt mycket med ena grannen som är en nära kompis med till exempel. Det skulle inte ha skett annars. Sen också så handlar det ju om på något sätt det där läge också. Att läge till nära andra tjänster. Till exempel, jag gymmar ju. Och på grund av att bo i Majstranden så har jag ju närhet då till billiga gym som universitetet erbjuder. Och det kanske inte man har om man är på den privata marknaden.
Har du något sådär råd att ge? Vad är bättre, studiebostad eller på fria marknaden?
Jag tror inte att det finns något som vi egentligen kan säga att det är bättre eller sämre. Utan det är just vad man sen föredrar och just preferenser. Eller mycket läge, kostnader kan avgöra. Och finns det studiebostäder till alla? Eller, ja, det man behöver nog själv sätta sig in i det där och fundera vad som är viktigt för en. Mm. Att något rätt svar på den här frågan tror jag det inte finns.
Hur stor är, om vi nu talar om Helsingfors, det här vi är nu och du arbetar här och Viktor bor här. Är prisnivån hemskt olika när det gäller privata marknaden eller riktigt regelrätta studiebostäder, vet ni?
Så vitt jag fattar så är det väl nog relativt stora skillnader, men inte någonting som kanske jag skulle påstå har stoppat folk som jag känner på det sättet. Mm. Alltså jag har ju bott ändå hela tiden här i en kompislägenhet. Och där är ju nog ändå där priset stor skillnad mellan om jag skulle bo i en enrummare eller en etta. Oavsett om det skulle vara studentbostad eller på fria marknaden. Ja, där är det en stor skillnad som är identifierat.
Ja, ja. Hur vanligt är det att man köper en studiebostad? Vet ni? Eller är det alltid...
Så för att du köper ditt liksom första hem?
Ja.
Det är kanske inte så vanligt. Mm. Det är nog vanligare kanske att man flyttar på hyra först. Men vi brukar nog ofta i klasser ställa frågan att hur många här tror sig kanske någon gång i framtiden vilja äga sitt eget hem. Och då är det ju nog väldigt många som räcker upp handen ofta. Och det brukar vi kanske bara rekommendera att med bekanta är då istället med bostadssparkonto. Att man kan börja spara till sitt första egna hem även om man först flyttar på hyra.
Jag personligen känner inte någon som jag skulle påstå äger sin egen lägenhet. Och jag själv i alla fall känner att man vet ju kanske inte exakt var man kommer hamna i framtiden, så att för mig skulle det inte vara någon vits att köpa en bostad då på ett specifikt ställe. Att det där kanske är en fråga för framtiden. Men ju som du sa, det här med bostadssparande är ju kanske en sån sak som skulle kunna uppmuntras då istället. Det har inte jag till exempel alls tänkt någonting vidare på.
No, man har ju inte så hemskt mycket överloppspengar under studietiden att sätta på något bostadssparningskonto. Och det där att köpa lägenhet, det kanske kräver att man har föräldrar som kan finansiera det då, men nu är det väl hyreslägenheten som gäller i första hand då. Men praktiska förberedelser, då har man hittat lägenheten. Vad ska man göra sen, Katarina?
Sen ska du väl skriva på ett hyresavtal där och med din blivande hyresvärd, och då lönar det sig att läsa igenom det där avtalet noggrant. Också någonting vi ofta säger att bara se det hyresavtal eller arbetsavtal, att när du har satt ditt namn under på pappret, så då är det bindande. Att löna sig att om du inte förstår alla termer eller det känns lite oklart eller det finns språk eller sådär, så kolla gärna med en förälder eller en kompis eller någon som är insatt att vad betyder nu egentligen det här och det där.
Vad finns det sånt som man borde vara uppmärksam på som kan vara fallgropar?
Det kan ju vara vad som helst, och egentligen hoppas jag ju att det inte är någonting. Jag hoppas ju att det är så här. Vi har en övning vi har gjort var vi har bara kollat om ungdomar brukar reagera på om vi har en jättehög vattenavgift eller om till exempel det kan stå att det kommer någon renovering i husbolaget, och det kan ju vara helt bra att känna till att om det plötsligt blir stambyte och du inte har tillgång till ditt kök på 6 månader, var ska du då bo och hur fungerar det och måste du betala hyra då? Och såna grejer kan ju ändå vara bra att reagera på.
Mm. Sen brukar det begäras, nu kommer jag inte alls på vad det här svenska ordet är, alltså vuokravakuus, sån här som man måste betala in. Det brukar vara 2 månaders hyra, vad heter det på svenska nu?
Säkerhet, eller
säkerhet,
väl?
Precis. Vad brukar det vara 2 månaders hyra, 1 månaders hyra? Kommer du ihåg?
Om jag kommer ihåg rätt så var det 2 månaders hyra. Och då var det den hyran som jag började med för 4 år sedan.
Just det, och den har ju stigit.
Och den har stigit ju sådär graduellt. Ja. Men jag tror det var 2 månader.
Just det, ja.
1-3 månader kan det vara.
Aha, okej.
Okay. Garantihyra brukar vi
prata. Ja, garantihyra är väl rätta namnet på det. Hörrni, förra veckan hade jag tandläkaren Marina Schan här. Och hon, vi har en sån här praxis här att man får föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckas expert. Och hon ställde en sån här fråga.
Ja, jag tänkte på en sån fråga. Hurdan försäkring ska man täcka när man flyttar hemifrån?
För sin studielägenhet.
För sin studielägenhet. Behövs det någon försäkring? Vad rekommenderas?
Ja, vad rekommenderar Katarina?
Jag skulle säga att när du flyttar till en studielägenhet så är det allra viktigaste att ha en hemförsäkring. Och det brukar ofta hyresvärdar också förutsätta ibland i hyresavtalet. Att hemförsäkringen är det du ska ha. Och den täcker ju helt enkelt om något händer, om brandstöld, vattenskada. Och den kan också innehålla då det där, en ansvarsförsäkring om du själv orsakar någon skada. Och sen det där... Den, i en hemförsäkring är det oftast också försäkrat sakerna du har i ditt hem. Så det kan vara bra att kolla att det värde överensstämmer med värde av de saker du äger. Och sen ett extra tips till studerande, så väldigt många bolag erbjuder studierabatt på hemförsäkringen. Så lönar sig att kolla upp det, så kan man få den till ett bättre pris.
Ja, har du hemförsäkring?
Jo, såklart. Det är det till kontraktet att jag ska hemförsäkring.
Ja, jag tror att det är väl lite obligatoriskt, inte så lite heller, utan det är obligatoriskt.
Obligatoriskt.
Mm. Nej, men sen ska man göra en flyttanmälan. Hur långt före ska man göra det? Eller kan man göra det samma dag som man flyttar?
Nå, om jag kommer ihåg rätt nu så gjorde jag det egentligen en månad efteråt att jag kom till Helsingfors.
Jaha.
För om jag kommer ihåg rätt, då så tänkte jag att jag kunde bo kvar tekniskt sett i vår kommun. Men sen ville jag ha det här HSLs rabatterade pris. Och då krävdes en flyttningsanmälan och då insåg jag att det behövde jag kanske göra då.
Ja, okej. Okay. Men flyttanmälan ska ju alla göra då man byter hemort.
Mm. Flyttanmälan. Det finns, vi har sammanställt en sån här checklista inför flytt som också går att skriva ut där på hemsidan. Och där har vi just bland annat nämnt också flyttanmälan. Att vad kan vara bra att göra före flytten och vad gör man under flytten och vad gör man efter. Så det är bara, man kan gå in där och checka av de här boxarna i listan så blir det inte så överväldigande sen en dag att göra allting. Utan då tar man det lite så här steg för steg.
Ja, en flyttanmälan kan man ju göra i god tid och den träder ju i kraft det datum som du har satt där i flyttanmälan. Sen ska det göras ett elavtal. Hur var det när du flyttade in i din studielägenhet? Behövde du göra det skilt?
Nej, utan det kött nog, vad heter det, fastighetsbolaget själv. Ja,
just det.
Och det gör de ännu för min del i alla fall.
Ja. Är det så i alla studiebostäder, vet ni? Eller nej?
Jag vet inte, men det här är också någonting man kan köta på förhand och kolla upp att man har elavtalet i skicko eller att det kommer med el till lägenheten. Det är lite trist om man inte har det. Jag har en kollega som glatt brukar berätta att hon hade inte det. Hon var första helgen där sen utan el, för det tar ändå fast mycket elektroniskt, så det behöver någon ändå knäppa på den. Och är det fredag eftermiddag och alla har gått hem, så kan det hända att du får vänta den där helgen och sen först får du på måndag elen. Så gör det här god tid, så är det roligare.
Roligare att ha kallt i kylskåpet och belysning hemma hos sig. Nej, men vilka grejer ska man skaffa? Ni har i det här häftet så har ni en lista, lite så här checklista. Det viktigaste är förstås att man har en säng. Vad annat var sånt som du, det första möblerna och grejerna som du bar in i ditt hem då när du flyttade för 5 år sedan?
Ett skrivbord, absolut. Mm. Och sen också lampor till lägenheten. För ofta så kommer ju inte lamporna utrustade i lägenheten. Att jag kommer ihåg att för min del så att i vardagsrummet fanns det en lampa. Men sen i mitt egna rum så där måste jag skaffa egna lampor. Mm. Men skrivbordet var kanske det viktigaste för min del.
Ja. Sen en kaffekokare kanske man behöver.
Jag hade en kaffekokare också med mig. Jo, det hade jag. Ja. Sen också sådana viktigaste köksgrejerna. Knivar, gafflar, glas, fat. Sådana där grejer såklart. Mm. Man med sig. Och några rediga knivar så att man kan fixa den här maten också.
Och några kastruller.
Ja, också såna. Det är ganska mycket olika saker egentligen om man bara går in i det. Men vad skulle du säga? Till exempel en osthyvel. Så tog det ett halvår innan jag fick en, tills min syrra köpte åt mig. Så man kan klara sig utan vissa saker också ganska länge.
Ja, det finns färre skivad ost i butiken, ja. Nej, men vad har du? Du har listan där framför dig, Katarina. Du kan lite räkna upp där vad det finns.
Ja, vi har sagt här att innan flytt så rekommenderar vi då, förutom då garantihyran och hemförsäkringen och elavtalet, så möbler som till exempel soffa, säng, matbord, stolar, ett täcke, dyna, lakan, handdukar, tallrikar, bestick och glas. Och sen då muggar och kastruller, stekpanna, städredskap, dammsugare och flyttlådor och flyttbil kan vara bra. Sen kommer här då direkt efter flytt, vad kan vara bra att ha. Och sen kanske mer det här som oftast är lite där roligare, men det som inte behövs först, så är det kanske de här krukväxterna och prydnadskuddarna och det här. Så att om budgeten är tajt, så det kan man kanske vänta med lite.
Mm. Men sen finns det ju, jag vet just, jag menar sån här, jag kan bara finska idag nu, kierrätyskeskus, alltså sådana återvinningscentraler. Där hittar man ju allt möjligt.
Absolut, och det tänker jag just att om man nu vet redan att man ska flytta efter en tid, så börja gå runt på de här andrahandsmarknaden och kolla. Att det kan vara lite svårt i augusti, då är det många som flyttar och då är det många som vill ha samma grejer. Och sällan har man också så bra tur att man hittar exakt det vad man vill ha just när man går in. Men om man har liten tidsram, om man har uppskrivet till exempel på sin telefon att jag letar efter det här och det här och det här, så då tror jag nog man under det här kommande halvåret kommer att göra riktigt fin fynd.
Mm. Eller kanske lite tips att fråga släktingar.
Ja, absolut.
Men så erbjuder någon en soffa som man aldrig, absolut inte vill ha, och så blir någon sur. Så kan det ju också gå. Hörrni, det här att budgetera och lite kunna förutse hur den ekonomin kommer att vara under studietiden. Hur gjorde du?
Hur jag gjorde, ja. Ja, jag kan ju säga att här i början då jag började studera så inte budgeterade mig närmare, utan jag var kanske mer så det, vad ska man säga, konstant så det kostnadsmedveten utan att budgetera konkret. Men det är nog en bra vana att ha att försöka budgetera lite. Maten speciellt. För jag skulle nog påstå att det är den största kostnaden utanför hyrorna och det här olika avtalen.
Ja. Har ni något sån här kalkyler någonting i er den här broschyren eller på era webbsidor hur man borde tänka när det gäller ekonomi och budget?
Vi brukar ofta hänvisa ibland till referensbudgeten som är gjord för Finland med ett medeltal för att leva ett skäligt liv så att säga. Att vad är ett medeltal, vad det kan behövas. Men sen brukar vi ju konstatera när vi träffar unga att studerande har kanske inte riktigt når upp till den här nivån. Men till exempel matkostnaderna där är kring 300 euro. Men sen har vi gjort ett exempel. Vi har en sån fiktiv kompis, Alex, som vi har lite lekt med siffror att vad det skulle kosta att leva som studerande. Och där har vi räknat hans matkostnader 250 euro i månaden. Men det stämmer att efter boende så är mat vår största kostnad. Men det är nog också den kostnaden vi oftast kan påverka mest genom att lite planera och inventera och göra mat själv och göra i större satser. Att man kan spara mycket pengar också. Om man lite funderar kring sina matkostnader.
250 euro i månaden, det är nog ganska små kostnader. Har man alls räknat in att man kan gå ut lite på pizza och lite beställa hemma färdigmat och sånt, eller?
Ja, det beror väl lite på hur man tänker där. Och räknar man det till sen till matkostnader eller nöjeskostnader? Sen när man in och gräver i hela budgeten, att vad är det sen för dig det där att gå på restaurang? Och, ja,
men... Finns det någon sån där schablon i den här broschyren hur man borde budgetera? Eller hur ska man? Jag menar, om man aldrig har haft liksom hand om sin egen ekonomi så kan det vara lite svårt att försöka fantisera vad som kostar och så här. Vad skulle ni säga?
Vi brukar tipsa om att kolla tillbaka först 1 till 3 månader. Vad har du för utgifter? Så skannar du lite av ditt eget läge. Vad kostar för dig? En sån här schablon för budget är ganska svår egentligen att göra för att vi är alla olika. Vi har alla egna kostnader, egna intressen och det finns inte ett rätt eller fel utan så där man talar om behov och begär så vi får ha våra egna. Huvudsaken är ju att inkomsterna skulle räcka till utgifterna. Men för att få koll på vad du sätter pengar på så kolla tillbaka några månader. Och sen fundera att är det här rimligt? Skulle jag vilja ändra på någonting? Och sen finns det ju de här referensbudgeterna som är sådär, lite medeltal. Men det är kanske inte helt anpassningsbara under studietiden. För då har vi inte oftast tillgång till så mycket pengar. Men att också komma ihåg att vi får göra våra egna val. Att det finns inte ett facit att så här ska det se ut.
När jag tänker på dig, Viktor, du flyttar från en liten ort som Vörå till Helsingfors, så jag kunde tänka mig att det är dyrare att leva här. Eller är det?
Ja, alltså, svårt att säga. På vissa sätt, jo. Jag gissar nog med maten till exempel. Och ifall man vill gå ut på en ö eller en pizza, så sådana kostnader är ju dyrare såklart. Men inte det någonting jag kanske själv reflekterar kring egentligen inte.
Okej. Okay. Jag tänker, du sa också att du går på gym. Och det kostar ju någonting det också.
Jo, det kostar någonting. Men åtminstone har det här universitetets olika så det gym så olika alternativ. Så att jag har så där 12 månaders halvdags erbjudande. Så att jag får gå vissa timmar på morgonen och vissa timmar på kvällen. Och då är det ganska förvånligt.
Kommer du ihåg alltså vad du betalar i året?
Det betalar 99 euro för i året ändå.
Så det är ju nog inte
mycket. Och lördagen och söndagen så får jag gå hela dagen. Så det är ganska förmånligt, bara man just kan planera lite tiden då, att man lyckas gå på morgonen eller kvällen.
Ja, det blir ju under en 10 i månaden, så det är nog bra att det satsas på studerandernas välmående på det där sättet. Ylevega. Det är lite klokare du lyssnar på. Det är Camilla Andelin här i studion och med mig har jag ekonomirådgivare Katarina Jägerskjöld och Viktor Östman som är studerande. Och vårt tema ikväll är att flytta hem, eller hur ska vi säga, att flytta från föräldrahemmet till sitt första egna nya hem. Och nu har jag med mig Nina Sundström, visst var det så du hette i efternamn? Välkommen med i sändningen. Hörde, du har hört av dig och du sa att du själv flyttade hemifrån som 16-åring. Hur kom det sig att du for så tidigt?
Jag flyttade hemifrån som 16-åring för att jag började skola. Jag började det som är gymnasium. Och då var det på den tiden att man flyttade oftast hemifrån för att jag uppväxte i en liten bygd. Och man, när det istället för att åka flera timmar med bussen. Så då tog man ju till pick och packa och flyttade. Men jag hade ju lärt mig redan från 10-14 års åldern hur man lever själv. Så jag kunde ju laga mat och betala räkningar och diska och allt sånt där som tillhör när man flyttar hemifrån. Så att det spreds ju sen till när jag blev äldre och fick mina egna barn att när de blev 14 års åldern, och det son och dotter fick lära sig att ta hand om sig själv och liksom kunna flytta hemifrån och komma ut i samhället med att de lärde sig laga mat och diska och baka och tvätta och allt sånt här som man måste kunna göra när man är hemifrån.
Mm.
Jag tycker det är föräldrars plikt att lära sina barn.
Mm. Hur tog dina barn emot det där när du, eller ville de gärna laga mat och städa och virka och snickra och sånt?
Jag tycker det hör ju till barnuppfostran att man ska kunna säga åt sina barn att gå ut med soporna lika mycket som de kan gå ut och leka med sina kompisar.
Ja,
det handlar ju om att kunna ge och ta också. Det är ju inte något straff eller barnarbete än det jag tillför. Jag har aldrig betalat mina barn. Jag har aldrig själv fått betalt för att göra sysslor hemma. Utan det här har man ju lärt sina barn att nu är det, du måste lära dig diskmaskinen för att du kommer i framtid att flytta hemifrån och det underlättar för dig.
Mm. Det låter nog väldigt sunt och klokt. Det här. Har dina barn tackat dig för att du har haft den här inställningen?
Ja, jag har ju en son som är 25 år gammal som bor själv. Han har bott själv sedan han var runt 19 års åldern. Och han är ju väldigt tacksam att han kan göra allting själv. Han behöver inte fråga.
Mm.
Det är en självkänsla som man har. Och sen att han är lite mer begåvad inom saker än kanske en andra i hans ålder. Det har ju att göra med för att jag har varit lite stenhårdare. Han kan måla och tapetsera. Han har byggt en väg i trädgården av tegel och byggt en grind förra sommaren.
Mm. Och det här kan man ju göra i rika som fattiga familjer. Att lära barnen allt möjligt.
Ja, det är ju gratis egentligen. Det har ju ingenting att göra med vad man har för bakgrund så. Utan det är ju att man låter barn vara med helt enkelt. Att när man gör fredagsmiddagen så låter deras ungdom då lära sig. Och sen är just att man inte gör det precis när de ska flytta hemifrån. Utan det här gäller ju att göra redan när de är tonåringar. Och inte allt på en gång, för då blir det tråkigt. Utan dela upp det alla de här åren.
Mm.
Att nu...
Ja.
Nej, det är bara att du får diska, du får göra det.
Fint, det där var bra åsikter som du kom med. Jag tror att många tar kanske idéer härifrån och börjar lite sätta sina barn i arbete. För det är för deras eget bästa.
Ja, men alltså för att det handlar inte om att man ska straffa barn eller de ska barnarbeta eller någonting sånt. Utan det här är ju för deras framtid, att när de flyttar hemifrån så då vet de exakt vad man gör. Det är en annan sak att de kan betala räkningar, ha mer förståelse för ekonomin och att man inte behöver köpa allting nytt. Det går med second hand och man kan laga och man kan göra själv saker.
Mm, precis. Ja.
Det är en fantastisk självkänsla de får. När man klarar av att göra saker själv.
Ja, precis. Framförallt det. Tack ska du ha, Nina Sundström, för att du var med i vår sändning.
Ja, tackar.
Ja, hörni, Katarina och Viktor. Ni kan säkert skriva under det här att man borde kanske öva några år innan. Eller egentligen hela sin uppväxt att man lär sig att ta hand om sitt hem. Hur har det varit för dig, Viktor?
Nå, ganska mycket har väl nog kanske kommit just när jag flyttar hemifrån. Mm. Det är inte så praktiskt. Vad ska man nu säga? Mina föräldrar har ju nog som varit på det där sättet också, men nu har man ju kanske varit lite lat, ska jag påstå, själv där jag bott där hem då.
Ja, hur många gånger gick du självmant och tömde diskmaskinen?
Exakt, inte så ofta. Men man lär ju sig hårda vägen då istället, kan man ju säga. Och på så sätt så tror jag nog det har gått ganska så lätt över gången.
Ja. Hör du, Katarina, vi skulle kunna återvända ännu till det här budgeteringen. Du sa här att det skulle vara bra att öva hemmaren liksom och lite lära sig med sina kostnader.
Mm. Jag tänker som så att om, fast man kanske inte är ansvarig ännu för sitt elavtal eller sin telefonabonnemang när man bor hemma. Så inte det är en dålig sak att lite se över att vad betalar man för, hur räcker pengarna till. Och helt enkelt tänka på det här budgettänket ännu när du bor hemma. Du har ofta lite färre utgiftsposter och det är lite lättare att greppa. Så sen när det kommer till de här större posterna, så då har du den där tänket i bakfickan. Och då är det lite lättare kanske att handskas med den där ekonomin. Mm. Jag tycker det var bra vad Nina sa, just att ni har ju experter där hemma som kan betala räkningar. Bättre att sätta sig ner med en expert då än att sitta ensam sen där i sin studie och fundera att jaha, hur ska vi lösa det här då?
Ja, precis. Ja. No, men, du sa att du har lärt dig den hårda vägen, Viktor. Men vad är sånt som du tycker att du som kanske skulle ha varit värt att öva den hemma i barndomshemmet innan du flyttade? Som kanske kom som en chock sen när ni var i studielägenheten.
Ja, jag vet inte riktigt. Det skulle kanske just vara lite det här med matlagande då.
Ja.
Men jag vet inte, det kom nog som ganska naturligt också. Sen jag bodde med min rumskamrat och vi började laga mat tillsammans ganska ofta. Då, så sen blev hon själv intresserad av det och började experimentera. Svårt i sig, jag vet inte riktigt. Kanske det då i så fall.
Ja, ja. Vad tipsar ni om där i det här ert flytta hem-projekt? Vad är sådana här liksom praktiska vardagsfärdigheter som man kanske lite borde tänka på innan man tar sitt pick och pack och far till sitt nya egna hem?
Nu är det ju bland annat matlagning just och ekonomi, men alltså helt att tvätta egna kläder. Har man koll på vad det står på den där lappen där i vilken maskin? Vilka kläder ska, har du hjälpt till med städning hemma? Vet du hur du städar och vad man kan tänka på? Där finns mycket liksom tips. Det finns mycket, och har man inte gjort det så hittar man nog information också där. Men vi brukar nog aktivt uppmuntra till att vara en aktiv del av vardagen där hemma, så är det lättare sen att ta hand om ditt eget hem.
När jag bläddrar lite i den där broschyren, där fanns bland annat ett sånt här schema, vad ska vi säga, städschema. Mm. Berätta lite om det.
Där har vi helt enkelt, vi har försökt lista att vad lönar det sig kanske gör varje dag. Torka bort smulorna och vädra lite. Och hur ofta lönar det sig, måste man tvätta fönster varje dag? Nej, det kanske räcker med att man gör det en gång i året. Men att dammsuga en gång i veckan kan vara bra. Och så där. Att lite, där är lite tidsperspektiv, att hur kan det löna sig att städa? Och oftast går det lite lättare om man ägnar det en kvart per dag än att man sparar det allting till en gång i veckan. För att då kan det bli lite större projekt.
Mm. Hur har ni fixat det med städande? Hur aktivt städar du och din kompis i er studiebostad?
Det är just kanske lite sådär, vad ska man säga, smått per gång. Att det där största problemet jag har märkt är kanske just diskande, för att vi brukar ofta laga stora tjoka av mat. Men sen diskar vi allting för hand.
Ja, ni har inte diskmaskin.
Nej, man har inte diskmaskin på flesta studielägenheterna. Eller jag vet inte om några studielägenheter har. Nej, så det är största problemet ska jag säga. Och det är det som tyvärr kan lämna länge, för att det är så mycket på samma gång då. Mm. Men sen just det där med att torka borden och sånt och dammsuga lite då. Det är sådana enklare saker som man ska borde göra, tycker jag också. Lite varenda dag kanske.
Mm. Hur är det med klädtvätt och sånt? Har ni tvättstuga i huset eller har ni tvättmaskin där i ert badrum?
Man kan ha tvättmaskin i badrummet, men det fixar så pass bra tycker jag i den här byggnaden att det finns där nere i en källare, så får man gå dit. Och man bokar tid helt enkelt och går och tvättar dit.
Ja.
Och sen så tar man ju kläderna själv och torkar dem då på en torkställning.
I egen lägenhet?
I egen lägenhet, ja. Man, det finns ju torktumlare också, men som jag tror stod det ett häfte, så ska jag kanske inte rekommendera torktumlare direkt. Inte.
Rekommenderar ni torktumlare, Katarina?
Ja, man får väl lite fundera själv vad som passar det. Men torktumlaren kan ju slita lite mer kanske på kläderna. Och har du möjlighet att torka dem, hängtorka, så är det ju förstås också ett helt bra alternativ.
Mm. Har det hänt något fadeser att du har tvättat några kläder i alldeles för hett vatten?
Nej, faktiskt inte. Överraskande nog. Mm. Alltså, jag trodde nog ändå att jag har ganska många ylletröjor, men nej, det har inte inträffat ännu.
Nej, så du har hittat det där ylletvättprogrammet?
Faktiskt,
ja. Har du Katarina något goda råd när det gäller just sån här klädtvätt? Har ni något bra i det där broschyren, eller är det bara att följa de här tvättråden på kläderna?
Det kanske bästa tipset är just att följa tvättråden. Då, tvättar du fel så sliter det antagligen på dina kläder och de håller sämre och tappar form och konsistens och bekvämlighet helt enkelt. Så att om du följer tvättråden så är det där är det ett bra tips. Och sen kanske just att man skulle lära sig lite att också reparera och vårda sina kläder. Att man kan använda en klädborste eller en noppkam, så kan en tröja få ett nytt liv. Och ett litet hål går också lätt att sy eller lappa. Att man behöver inte alltid köpa nytt, utan man kan också lära sig att ta hand om sina kläder.
Mm. Och har man gjort värnplikten så har man väl lärt sig att sy en knapp.
Jo, jag försöker det här om dagen och det gick inte så lyckat, kan jag säga. Men det är ett arbete som är i process.
Ja. Ja, sen när man kan det så är det enkelt att sy en knapp, men kanske inte om man inte kan det. Hörni, jag tänker på det här också, att när man flyttar då till egen lägenhet och man flyttar kanske till en helt ny ort, man har långt till sina föräldrar och sina barndomskompisar. Ensamhet, hur mycket, du hade kompis där i lägenheten, men hur mycket kände du av det där att du skulle ha känt dig ensam och vilsen på något vis när du var borta från våra kompisarna?
Ganska lite faktiskt, måste jag vara ärlig. Det råkar sig så att just många av min kompisgrupp, så en av dem for till Skottland. Sen kom en annan hit också att börja studera, så det visar att det var ganska många här i området då ändå. Att på det sättet har inte jag själv handskats med det där. Men jag tror det är en stor orsak just för att jag har haft kompislägenhet. Men sen annars så ska jag ju kanske som påstå just att studentföreningar och sånt är ju ganska viktigt. Så det, speciellt för österbottningar som kommer hit, så kan det vara väldigt nyttigt att aktivera sånt.
Jo, de gör ju nog ett jättegott arbete och försöker skapa ett socialt liv bland de här studerandena. Men det finns ju folk som kanske är lite blyga att gå med i dem. Vad ger ni för råd? Jag menar, det här är ju en jätteviktig del i det här att flytta hemifrån, eller hur?
Absolut. Vi brukar ju tipsa om studentföreningar och påminna om att du är inte ensam i din situation. Det är många som ofta börjar studera och flytta till ny ort och inte känner att våga gå med, helt enkelt. Men sen också att kanske upprätthålla de här rutinerna i din vardag för att må bra. Att det är också spännande och roligt att flytta hemifrån, och man kanske sover lite mindre och äter lite sämre, och sen vet hur blir det med motionen. Men att om man nu tänker på det här att man också kommer ihåg att sova och äta hälsosamt och röra på sig och skapa så där hållbara studierutiner när man studerar och när man träffar vänner och så där. Så det skapar också ett jättebra ramverk för din vardag, att du orkar och mår bra.
Men rätt oaktat så finns det många unga som känner sig ensamma. Om man inte vill gå med i en studentförening, vad ska man göra för att minska på den här ensamheten? Har ni något tips?
Jag skulle som instinktivt ha sagt just studentföreningar.
Mm.
Men det såklart finns ju mycket andra aktiviteter man kan göra också.
Mm.
Just till exempel om man nu gymmer eller vad universitetet har för olika aktiviteter som det erbjuder. Det finns nog om man söker, ska jag påstå.
Ja.
Kanske man vågar sätta sig bredvid någon ny person på lunchrestaurangen och helt enkelt hitta ett gemensamt intresse där under studiedagen. Mår man väldigt dåligt så ska man också komma ihåg att det finns ju många gratis tjänster som man kan vara i kontakt med. Ärligt talat, chatten, Mieljärv, psykporten. Det finns också de här tjänsterna som man sen då kan vara i kontakt med om man känner att man inte mår bra och är ensam i sin lägenhet. Men att kanske våga ta det där steget och se de där möjligheterna.
Jag tror det är ett ganska viktigt sak att poängtera nu ändå när man flyttar hemifrån och börjar studera. Det är ju en tid som är formativ, och man ska ju testa lite gränserna och testa egentligen kanske vad man själv ligger på något sätt också. Vem man själv är.
Ja. Om vi tänker på föräldrarna, hur kunde de förbereda sina barn inför en sån här flytt? När jag tänker liksom mentalt, inte nu det här att städa och diska och det här, men just det här att de flyttar bort från mig och min partner. Hur ska man kunna förbereda sina barn?
Jag tänker att det är fint att man påpekar, liksom att man finns där som det där stödet. Det är ju inte att någon flyttar och så kappar vi banden och så hörs vi aldrig mer igen. Utan man står där bara ett halvt steg bakom och hjälper till. Fråga hur det går. Man kan komma hem ibland och lufta lite tankar och ladda batterierna, och så får man igen. Att det behöver inte kanske vara så dramatiskt och så definitivt. Utan att fast man nu bor där i den där egna lägenheten, så finns ju det där stödet och de föräldrarna där. Och jag tror att det skapar ju också en viss sån här trygghetskänsla, att någonting bestående finns ju ändå kvar. Det finns mycket nytt där framme, och så finns det de här rötterna kvar som man kan gå till.
Ja. Hur kände du? Tyckte du, Viktor, att det var svårt att hitta den här balansen mellan självständighet och att hålla kontakt med dina föräldrar när du väl hade kommit hit 400-500 kilometer söderut?
Ja, jag skulle påstå att det är ganska så där naturligt nog ändå. Såklart, det kan ju hända att man har haft softlunch där lite då man har varit i militären tidigare.
Ja,
så man
precis.
Har ju vant sig på ett annat sätt. Men alltså, jag håller ju kontakten med mina föräldrar och speciellt med mina två systrar håller ju väldigt tät kontakt nu. Ringer nästan, eller i kontakt varenda vecka nu. Så på det sättet så, ja, för mig är det aldrig långt bort att just ta, knappa in siffrorna och den här signalen. Så, ja.
Hur långt bort bor dina systrar?
Ja, de bor på Åland, så det är ju en bit ändå.
Ja. Okej. Okay. Hur ofta brukar du vara hem sen till våra?
Svårt att uppskatta. Det var nog mer då jag började studera. Då var det också att jag får hälsa på kompisar ofta på samma gång, och det gör jag nog ännu. Men kanske, det är så många andra saker de vill studera, några år som kommer emellan också, som man måste vara här för. Kanske 2 gånger per halvår. 2-3 gånger per halvår.
Alltså inte oftare än så?
Nej, jag skulle påstå så.
Ja. Och till jul och påsk?
Ja, ungefär så det. Nej, men ja, jag skulle säga ungefär 2-3 gånger, kanske 4 nu.
Hur brukar det vara sen på somrarna med sådana som har flyttat till studieort? Brukar man åka hem till sommaren eller bor man kvar i studiebostaden? Vad är vanligare? Vad har ni för fingertoppskänsla?
Jag skulle säga, för österbottningarna är det ganska vanligt nog att man åker hem och arbetar. Jag till exempel har varit hemma varenda sommar, förutom en sommar det var på Åland med mina systrar. Och jag har ju kanske fått den här kontakten därifrån då också, att jag inte behövt far hem lika ofta. Det var hem på sommaren istället.
Ja. Hur är det, har du någon sån här fingertoppskänsla, att hur vanligt är det att man åker hem till sommaren?
Jag har ingen fingertoppskänsla, men jag skulle kanske säga att min känsla skulle basera sig på att det var kanske var du får jobb. Alltså att de flesta studerande bygger ändå sin vardag eller sin ekonomi på att ha någon sorts sommarjobb eller försöka hitta ett. Så då kanske man då söker ett på hemorten, men att råkar man nu få ett på studieorten så kanske det blir det som styr.
Hur går det med studiebostaden om man är borta då juni, juli, augusti? Hur betalar man hyra då för den?
Ja, i mitt fall har jag betalat hyra, men min syster sa faktiskt häromdagen att i Vås, alltså i Vasa, så där kan man, där kanske du vet mer om, men att det här, att man kan lägga som den på paus på något sätt, så att man får inte gå in i lägenheten, men så betalar man en mindre hyra, en sån vakanshyra eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Nu ska inte ni ta mig på orden här exakt, men att något sånt har jag förstått att det här i Vås i alla fall fungerar så.
Just det, vet du någonting? Katarina?
Jag är inte bekant, men i de flesta fall betalar man ju nog hyra över sommaren, men sen får man ju inte bostadsstöd över sommaren, så att det blir ju ett extra hål i ekonomin på så vis.
Vi ska ännu kort prata om hurdana stöd man som studerande har rätt att få. Studiestöd är väl det vanligaste, och det får väl alla, är det så?
Jo.
Ja, det är bara beroende på studienivå eller vad du studerar till och ålder och vad du studerar, så har du möjlighet att på FPAs hemsida och ansöka och kolla att vad du är berättigad till och få studiestöd.
Hur stort är studiestödet?
Nu kommer jag inte ihåg på rak arm, men det rör sig där kring 250 euro eller något sånt.
I månaden?
Mm.
Ja. No, men vilka andra stöd har man rätt till som studerande?
Sen finns ju det här då bostadsstödet som man har rätt att ansöka om, och så har man möjlighet att lyfta studielån när man studerar. Mm. Så det är väl det vanligaste, den här potten.
Just det. Och det lönar sig att utnyttja det. Hur är det med studielån? Har du tagit studielån eller har du klarat dig utan?
Nej, det är ju faktiskt så att jag klarar mig helt utan. Kanske just tack vare på att jag bott i kompislägenhet och haft sommararbeten, så jag som lyckats dra ut de här kostnaderna. Men det är nog många som tar det här studielånet. Av varierande orsaker också.
Ja. Nå, den här Sofia Lundberg som jag pratade med här före nyheterna, så hon jobbar på sidan av studierna. Hur förhåller ni er till det? Det är väl lite tudelat det här. Katarina?
Jag skulle säga att det är kanske just att lite räkna på det. Att hur vill man ha det? Som jag nämnde, den här exemplet vi brukar ha när vi föreläser ibland också om den här Alex som studerar. Så där har vi just att ett viktigt att han bor också i kompislägenhet, och hur mycket studielån behöver han då lyfta, och då är det ju mycket mindre än att sen om man skulle ändra det här exemplet till att om han då skulle bo själv, så kan det bli mycket större belopp. Att man tror jag, det redan sett räkna på det både på årsbasis, men också sen att om man studerar en längre tid, till exempel över 5 år, att hur denna belopp handlar det om och hur vill man helt enkelt själv ha det. Det finns inget rätt eller fel i det här. Det är hur man orkar och hur man prioriterar och vad man väljer helt enkelt i sitt liv.
När du, Viktor, är nu i magisterstadiet och har 5 år av studier bakom och du har arbetat på somrar, men har du också arbetat under liksom studietiden vid sidan av studierna?
Nej, inte så det regelrätt, utan det kan ju vara så att man har lite mindre saker som man får lön då. Man kan ju hoppa in som vikariat eller vikarie, eller man har något föredrag eller något sånt motsvarande. Så man får in lite, vad ska man säga, arvode för sånt, men nej, inte arbeta direkt med.
Nej, och du tycker att du inte skulle ha haft energi och ork till det heller?
Nej, jag tycker det inte, utan jag är ju som själv vill fokusera på studierna och egentligen mitt sociala liv på det sättet. Nej, för mig tycker jag det är bra.
När där väljer man ju vad som man tycker att är bäst. Under dina 5 år som du har bott borta hemifrån, hur har det utvecklat dig som människa?
Man har ju nog blivit mycket, mycket självständigare. Det ska man ju nog påstå. Att personen som jag var för 4 år sedan, då jag flyttade hit, ganska mycket osäker. Eller osäkrare. Och mindre ansvarstagande. Att det där är en sak som man bygger på varenda dag, ska jag påstå. Att just ta ansvar för de här små sakerna hemma såklart. Och sen socialt också på olika sätt. Det är ingenting som kommer direkt, kanske jag kan säga på det sättet.
Nej, erfarenheten ger sen självförtroende och så. Vi ska börja avrunda småningom. Upprepa ännu, Katarina Jägerskiöld, var är det man hittar den här fina listorna över vad man ska tänka på när man flyttar hemifrån?
Flytta.fi. Så att fast det inte ens är aktuellt idag, så det är lätt att komma ihåg den dagen du flyttar hemifrån. Så www.flytta.fi, där hittar du allt material du kan behöva.
Och den här broschyren som vi har nämnt om här, så den går också att printa ur från er webbsida, är det inte så?
Den finns på ISU. Man kan läsa den där. Jag vet inte om den går att printa därifrån. Men allt material som finns i broschyren finns också att printa ut, de här övningarna och det här skiltuppslaget.
Bra. Hörni, avslutningsvis så ska vi ha en fråga till nästa veckas expert. Nästa vecka så har vi Sus Åman här. Hon är sakkunnig i sexuell hälsa. Katarina, du hade en fråga som vi ska ge till henne.
Ja, vi frågar att vad är viktigt för att en relation ska må bra över tid?
Den frågan ska jag ta med till nästa veckas onsdag. Ett stort tack till Viktor Östman och Katarina Jägerskiöld för att ni var här och delade med er av era erfarenheter och er kunskap.
Tusen tack.
Yes, tack så mycket.
Jag heter Camilla Andelin. Jag önskar dig som har lyssnat en god fortsättning på den här onsdagskvällen. Yle Vega.